Vi ska nu gå till Markus fjärde kapitel. Vi ska läsa liknelsen om de fyra åkrarna. Jag har visserligen läst den många gånger förut, men vi tar den igen. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många liknelser och i sin undervisning sa han: Hör, en man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav 30-falt, 60-falt och 100-falt igen. Och han sa: Hör, du som har öron att höra med. Här är det så väldigt intressant, tycker jag. Därför att det finns en åker där det växer och bär frukt. Där allting fungerar som det ska. Man strör ut bibelordet. Och vips åstadkommer bibelordet allt vad bibelordet utger sig för att kunna åstadkomma. Omvändelse, tillväxt, helande, kraftgärningar, nådegåvor, andens frukt. Kort sagt, ett liv i en växande helgelse. Ja. Nå, tycker vi. Det där är vi inte vana vid. Det är inte så ofta man ser såna härliga, dramatiska, omedelbara effekter. Nu kan det ju vara så att utsädet kan vara lite skadat. Vi har blandat upp det med humanismens ogräs. Och vi har kanske haft det liggande i traditionens förrådskammare så länge att det har lite grann mist sin grobarhet. Men om sanningen ska fram, om vi ska vara lite ärliga mot oss själva och varandra, så är det också så att även om vi tar det rena bibelordet, alltså när du går hem och sätter dig och läser för dig själv din bibel, inget snack om att det här inte är Guds ord, så är du inte så van vid att det slutar med helanden och förvandlingar och anduppfyllelse och ja, det ena härliga efter det andra. Vi ska ju kunna stiga från den ena härligheten till den andra, så som när den här verkar som själva ande, som det står i Andra Korinthierbrevet 3 och 18. Men det är vi inte vana vid. Den goda jorden. Och sen finns det en åker där det inte växer alls. Ja, det är egentligen ingen åker, utan det är den här stigen, den här vägen som består av hård och tilltrampad jord. Den symboliserar världens barn. Det är de som konfronteras med evangeliet och säger: Hoho, hur kan ni tro på såna gamla sagor? De är hårda i skalet, de stöter direkt bort utsädet, den rår aldrig in i dem. Så där har du en åker som är världens barn och så har du en åker som är de som verkligen fungerar idealiskt i förhållande till bibelordet. Men sen finns det två åkrar till, och det är alltså de stora församlingsåkrarna, kan vi säga. Det är de vi är vana vid ifrån vårt församlingsarbete. Och om vi ska vara ärliga mot oss själva, det är de vi är vana vid från våra egna liv. Det är intressant att se, det är bara två åkrar. Det ena är stengrundens åker och den andra är törnernas åker. Stengrundens åker, den fungerar så här, att utsädet gror. Det grönskar, det växer upp, men det blir aldrig någon frukt. Står man och tittar ut över den här åkern så kan man inte bli klok på varför den inte bär frukt. Den ser bördig ut. Till en början växer det bra. Man hittar inga ogräs. Det finns inget på ytan synligt som kan förklara varför i all sin dag det inte växer. Och varför det inte bär frukt. Det blir grönt och sen händer inget mer. Tittar man däremot på törnernas åker så är det inga konstigheter att förstå varför där inte växer. Ett och annat tanigt sädesstrå skymtar fram bland tistlar och svinmollor och maskrosor och groblad och allt möjligt annat. Det växer så det knakar, men det växer aldrig någon säd. Och strör man ut säden så går den snabbt under. Därför den är chanslös emot ogräset. Då är det också så här att när du nu har endera av de här två åkrarna, så är botemedlet kanske inte alltid bara att strö ut nytt utsäde. För vi kan hålla på och strö utsäde på de här två åkrarna år ut och år in, och det växer naturligtvis inte bättre för det. Utan det som behövs, det är att man tar fram spaden. Ja, man får ägna sig åt lite jordbruk. En klok bonde tittar efter på stengrundens åker. Vad är det för fel med den här åkern? Det måste vara något galet med jorden. Utsädet vet jag är bra, men det måste vara något fel på själva åkern. Den måste åtgärdas på något sätt. Behöver den gödslas, behöver den vattnas, behöver den grävas, behöver den plöjas, behöver den hackas? Jaså, jaha. Det var ett för tunt jordlager. Det finns sten alldeles under ytan. Vi kanske skulle ta lite dynamit istället. Guds kraft, dynamis. Det är kanske vad som behövs. Och törnernas åker. Ingen förståndig människa går just och rör utsäde år ut och år in i en åker där det växer ogräs. Okej, man får hacka bort ogräset först. Plöja, vända på jorden. Ha ut de gamla rötterna. Och se till så att det blir en bra jordmån. Om jag sen strör ut mitt utsäde, så kommer det gå bra. De här två åkrarna, de skiljer sig åt väsentligen i att den ena presterar någonting som syns, och i den andra syns ingenting. Som att säga, som en förklaring till varför det inte växer. Och den här liknelsen kan med fördel jämföras med Jesu liknelse om den förlorade sonen. För där har du två personer som direkt illustrerar de här två typerna av jordmån. Killen som stack hemifrån, det var törnernas åker. Visst växte det. Det växte så det knakade. Men det var bara ogräs som växte. Han ville ut och leva loppan. Han skulle förverkliga sig själv. Oh, det växte. Oj, vad det växte. Men så hade vi honom som gick hemma. Det växte inte i hans liv heller. Men han var lydig. Det var en åker som tog emot utsädet. Det var en åker där utsädet grodde. Det växte upp. Det blev lite grönt. Men du vet inte grönskan det går ut på, utan det är frukten. Och någon frukt blev det aldrig. Nu kan vi säga så här att de här åkrarna, de representerar naturligtvis på något sätt köttets liv och köttets målsättningar. Och för att du ska få utsädet att gro, så måste du göra någonting åt ditt kötsliga, så att säga. Och då kan vi säga så här om stengrundens åker, att den representerar köttets målsättning till rättfärdighet. Den egna rättfärdigheten. Det var vad hemmasonen ville. Han ville leva ett liv i rättfärdighet, men en rättfärdighet som han gjorde själv. Törnerna däremot representerar allt det där andra av målsättningar som vi tog sist för några gånger sedan. Trygghet, bekvämlighet, njutningslystnad och betydenhet. Det är positiva målsättningar i en människas liv. Ja, positiva och positiva, men det är i alla fall det grejer som växer, låt vara till ogräs. Men när köttet ska förverkliga sitt rättfärdighetsideal, så blir det alltid i första hand att nu ska jag bli så helig genom att avstå från en massa grejer. jag ska inte göra det och jag ska inte göra detta, och du får absolut inte måla dig, och du får inte kamma dig, och du får inte ha skära strumpor, och jag vet inte allt vad det är man inte får ha, vad man inte får äta och vad man inte får göra och vad man inte får tänka på och så vidare. Det är ju den kötsliga rättfärdigheten. Den är så att säga något negativt egentligen, och det är det stengrundens åker också representerar. Det är inget som växer, det kan inte växa någonting i den. Det är något livsförnekande, det är något dött över det hela. Det finns en stor kall stenklump på djupet i den här åkern. Det finns något livsförnekande, något kallt på djupet. Törnernas åker, det växer en massa. Låt vara till fel saker som växer. Nu minns ni att jag sa så här om den här kötsliga rättfärdigheten. Att om man ska kunna förverkliga den, så krävs det ett större eller mindre mått av förljugenhet. Och det illustrerar också Jesus i den här liknelsen om den här stengrundens åker. Därför det syns aldrig på ytan att det är något fel. Allt ser för mänskliga ögon bra ut. Det enda som gör att man kan se att det måste vara något tokigt, det är detta att det aldrig blir någon frukt. För det normala är att när man strör gott utsäde i god jord så blir det frukt. Men om man håller på och strör gott utsäde på stengrundens åkerjord som ser bra ut, så blir det ändå ingen frukt. Så redan därigenom kan du gissa dig till att det finns någon stengrund i alla fall. Men den är ofta osynlig. Den är ofta övertäckt. Du kan säga om törnernas åker att den så att säga är synd i en traditionell mening. Såna synder som går att pilla in i syndkataloger, de växer i törnernas åker. Det är penningbegärelser och det är sexuella begärelser och det är begärelser efter upplevelser av alla slag och efter makt och ära och ryktbarhet och hela vidvippen. Ja, de växer i törnernas åker. Men i stengrundens åker, där finns det något hårt under ytan. Det är något kallt, något negativt, något dött. Och hemma sonen, han bar lika lite frukt som den förlorade sonen. Men en av poängerna med liknelsen om den förlorade sonen är att det är ofta lättare, till och med för Gud, lättare att göra någonting av törnernas åker än av stengrundens åker. Det är lättare att hjälpa sådana människor. Därför hacka bort ogräs är inte svårt. Det syns, man vet vad man gör. Det är bara att lämna till Herren och göra en rejäl omvändelse. Men att komma åt en stengrund som ligger under ytan, som är fördold och som individen ofta gärna vill ha fördold både för sig själv och sin omgivning, det är betydligt svårare. Fadern hade mycket större trassel med sin hemmavarande son än med den återvändande, så kallat förlorade sonen. Centralt i hela, ska vi säga, det själavårdsmässiga jordbruksarbetet finns ett ord vars innebörd är mycket dyrbar, och det är ordet förkrosselse. Förkrosselse. Därför att det som gör jordmånen i våra liv mottaglig för bibelordets eller för Guds ordets levande tillväxt, det är att jordmånen har fått genomgå en förkrosselse. Det kan vi ju förstå alldeles bokstavligt när det gäller stengrundens åker. Vi kan också förstå det kanske när det gäller törnernas åker. Förkrosselsen är alltså inte någonting som ser lika ut för alla människor. Men det är en viktig och värdefull, vad ska vi säga, etapp på vägen till friheten. Vi ska ta och se lite grann på vad förkrosselse är. Vi ska läsa om två herrar i Gamla testamentet, nämligen Saul och David. Vi ska gå till Andra Samuelsbokens 11:e kapitel och läsa om David och Batseba. Andra versen. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud och hörde sig för om kvinnan, och man sa, det är Batseba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru. Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom och han låg hos henne när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Men kvinnan blev havande, hon sände då bud och lät underrätta David om detta och säga, jag är havande. Då råkade David i panik, nu måste spåren sopas igen. Han har valt en kötslig väg i sitt liv. Då sände David till Joab detta bud, sänd till med hetiten Uria. Så sände då Joab Uria till David. Och när Uria kom till David frågade den om det stod väl till med Joab och med folket och hur kriget gick. Därefter sa David till Uria, gå nu ner till ditt hus och tvätta dina fötter. När då Uria gick ut ur kungens hus sändes en gåva från kungen efter honom. Men Uria la sig till vila vid ingången till kungshuset tillsammans med hans herres alla andra tjänare och gick inte ner till sitt eget hus. Detta berättade man för David och sade, Uria har inte gått ner till sitt hus. Då sa David till Uria, du kom ju från resan, varför har du då inte gått ner till ditt hus? David blev ju grymt besviken. Han bad ju Uria komma hem. Och så ställde han några fullständigt löjliga skenfrågor om hur kriget gick till denne man. Och så sa han, gå nu hem och tvätta dina fötter. Betyder, gå nu hem till din hustru och ligg med henne. Därför att då kommer det för all framtid att heta att det var ditt barn och inte mitt det här. Fiffigt. Men Uria, han var en trogen krigare. Var han inkallad till tjänst, till kungens tjänst, så var han. Så han gick inte alls hem. Och David, han blir alldeles förtvivlad och desperat. Uria svarade David. Arken och Israel och Juda bor nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, så sant din själ lever, jag vill inte göra så. Oj, 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 vad ska vi nu ta oss till? Nu är det kritiskt. Nu är det verkligen kris. Då sa David till Uria, stanna här också idag, så vill jag imorgon skicka iväg dig. Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande. Och David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Nu då. Nu ska det väl gå i alla fall. Nu är han ju full. Då kanske han går hem. Då kanske plikttroheten går ur honom. Men på kvällen gick han ut och la sig på sin plats tillsammans med sin herres tjänare och gick inte ner till sitt hus. Följande morgon, nu är David helt desperat, skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han så, ställ Uria längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir ihjälslagen. Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. Och männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab och flera av folket av Davids tjänare föll. Också hittiten Uria dödades. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. Och han befallde budbäraren och sade, när du har talat om för kungen allt vad som har hänt under striden, då upptänds kanske kungens vrede och han säger till dig, varför gick ni under striden så nära in till staden? Visste ni inte att de skulle skjuta upp ifrån muren? Vem var det som slog ihjäl Abimelek, Jerubesets son? Var det inte en kvinna som kastade ner en kvarnsten på honom från muren så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni då så nära in till muren? Men då ska du säga, din tjänare Uria, hetiten, är också död. Vi hoppar ner till sista meningen i 11:e kapitlet. Ja, David, han tar ju till sig Urias hustru nu, eftersom hon är änka. Och då får han så gott rykte i Israel. Han är änkors beskyddare och försvarare. Välgörare på allt sätt, tänk. Han har tagit hem spelet sist i alla fall. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Ja, vad hände då med David? Vi kan hålla ett finger här i Andra Samuelsboken. Och så hoppar vi till Saltaren 32. För när det hela är över, det kommer till ett lyckligt slut så småningom, så talar David om hur han hade det innan det hela blev avslutat och avklarat. Läser från början. Cell är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Cell är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livsaft förtorkades som av sommarhetta. Kan du tänka dig en bättre beskrivning på en depression? Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Det är fantastiskt. Jag tror det fanns en depressionsande i Davids liv efter det här. Vi går tillbaka till andra Samuels bok. För Davids vittnesbörd här i den 32 salmen är att det är skönt att få sin överträdelse förlåten. Och man kan ju tycka då att ja, varför bad han inte om förlåtelse? Ja, det är då vi kommer in på den kötsliga naturens fiendskap mot Gud. Den kötsliga naturen vill rättfärdighet men vill alltid med lögnens medel. Vi ursäktar oss, vi rättfärdigar oss själva. Det är ju så vi gör och hindrar därigenom förlåtelsen att verka i våra liv. Skulle inte jag ha rätt i det? Jag är ju kung. Och det var väl inte så konstigt att Uria dog. Är man i krig så är man. Det är livsfarligt att vara i krig. Det är ju inte mitt fel det här. Jag kan inte hjälpa detta. Ja, du vet själv hur man ursäktar och hur man förklarar, det vill säga bortförklarar, vad man har gjort. Så länge man gör det så lever man i rättfärdighet, men i stengrundens rättfärdighet. Det är något hårt, det är något livlöst, det är något kallt på djupet. Det syns inte för mänskliga ögon, men det finns där ändå. Men Gud accepterade inte detta som ett slutstadium. Så vi läser vidare, 12 kapitlet. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sa han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattiga hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med denne. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägar och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen och han sa till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. Och lammet skall han ersätta fyra dubbelt därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Men Natan sa till David: du är den mannen. Så säger Herren Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren: så jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sa David till Natan: jag har syndat mot Herren. Natan sa till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiende att frakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Vi har redan tidigare talat om detta med syndens konsekvens, det som Natan talar med David om. Svärdet ska inte vika från ditt hus till evig tid. Vi befinner oss i gamla förbundets tid. Här finns inte en fullkomlig befrielse från de andemakter man har släppt in. Men så mycket kan vi se. David blev själv löst ifrån den depression som blev följden av den här överträdelsen. Därför han valde att vandra i köttet. när han tog till sig Batseba. Han valde att fortsätta vandra i köttet fast han nu hade ett tvång över sig när han lät döda Uria. Och på något sätt valde han också att vandra den egna rättfärdighetens väg för att hantera sitt samvete gentemot det han hade gjort. Nu kommer Natan. Han vet det finns stengrund. Herren har uppenbarat det för honom. Och han spränger den med dynamit. Det är inte alltid man ska göra. Men just här, jag tror Natan vandrade mycket i anden. Han står inför en man med stor jordisk pondus. Han är kung. Och jag tror att han måste ta till ordentligt för att få David att lägga korten på bordet. Och med risk för sitt eget liv säger han vad Herren har lagt på hans hjärta. Och för att inte David skulle komma med några undanflykter eller sätta upp ett oskyldigt ansikte, så kommer han med en liknelse där David får säga vad som är rätt och vad som är fel. Och sen får Natan ta den liknelsen och säga: det här handlar om dig. Och David bekänner oförbehållsamt sin synd. När han säger: jag har syndat mot Herren, då är det ingen diskussion. Han skyller inte på sin svåra barndom. Han skyller inte på omständigheterna. Han skyller inte på Batsebas skönhet. Han skyller inte på någonting annat. Jag har syndat. Stengrunden är borta. Och det är anslutning till det som han också ber den här syndabekännelsen som står i Saltaren 51. Och vi kan läsa den också för att se hur förbehållslös den är. Han skyller inte på några omständigheter. Allt det som så att säga stengrundens rättfärdighet bygger på, det är borta ur hans liv. Saltaren 51. För sångmästaren en psalm av David när profeten Natan kom till honom då han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. För att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Lär mig känna fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig. Bränn offer och heloffer, då ska man offra tjurar på ditt altare. David vet, i den här situationen kan jag inte köpa mig loss. Inte med brännoffer, inte med tjurar, inte med någonting, inte med gåvor eller gärningar. Det enda offer som Gud vill ha, det är en förkrossad ande. Och David, han är förkrossad. För du ser det på, han skyller inte på någonting. Jag har syndat emot Herren. Emot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Det är den förbehållslösa syndabekännelsen. Och efter det här så är det tydligen inget som helst snack om att det ska hållas hemligt. David, han är så förkrossad så att han både hans syndabekännelse och hans efterföljande vittnesbörd om befrielse, båda finns med i Saltaren. Han har gjort psalmer av det här. Han har tecknat upp det. Alla skulle veta vad som hade hänt. Han har inte längre kvar någon som helst stengrundens önskan att se rättfärdig ut. Jag kan vittna frimodigt om det här. Det är för att Gud har så att säga tagit det ifrån mig. Det är inte jag längre. Jag identifierar mig inte med detta. Psaltaren 32:5. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag urskuldade den inte. Jag försökte inte hålla den hemlig. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning, Sela. Därför skall alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannerligen om en stora vattenflod kommer ska det inte nå till den. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med räddningens jubel omger du mig, Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig, säger plötsligt Herren till honom. Herren säger, kom nu David, så börjar vi vandra i anden igen. Nu har du vandrat i köttet. Jag har låtit dig bära frukten av att du har vandrat i köttet. Och så länge som denna depression fanns i ditt liv kunde du inte vandra i anden. Men nu är du löst. Kom nu David, så går vi. Natan visste om på vilken punkt David hade valt fel i sitt liv. Och när detta liksom fick bäras fram under förkrosselse inför Herren, så blir David löst. Min hustru förmanade mig här i rasten att tala inte så mycket om köttets förkrosselse att andlig befrielse kommer i skymunda. Vi ska tala om det senare. Men andlig befrielse, att driva ut onda andar, är ingenting som ersätter vår förkrosselse. Det är aldrig menat att andlig befrielse ska ersätta förkrosselsen. Nu ska vi istället se hur det var med Saul. Därför att han valde också en köttets väg i sitt liv. Men han kom aldrig till någon förkrosselse. Vi har ju läst tidigare om vännen Saul. Och vi ska bara lätt rekapitulera. Saul var av Benjamins stam. Och det var en stam som nästan hade utrotats under domartiden, därför att det fanns en sån börda av synd och skuld i Benjamins stam. Saul var heller inte någon person som sprang ner kyrkdörrar i största allmänhet. Utan när han har träffat Samuel och Samuel har smort honom och han går på vägen hem, som det står i 10:e kapitlet, så möter han, helt i enlighet med vad Samuel har sagt till honom profetiskt, han möter en skara profeter och han blir stående där och profeterar. Och folk, de tappar hakan med en smäll och så säger de, är också Kis son bland profeterna. Det var det sista man hade väntat sig. Men Herrens ande kommer över Saul. Därför att Gud är intresserad. Ska nu folket få en kung emot Guds vilja, så ska kungen i alla fall ha en chans att vandra i anden. Och så att säga regera efter Guds vilja. För Gud, han är ute efter att visa att det här med makt är någonting mycket svårare än vad vi tror. Han står där bland profeterna. Men till skillnad från David så får vi sedan aldrig veta att Saul profeterade något mer. David skrev ju många profetiska psalmer. Han omgav sig med många profeter. Natan var en av dem. Men Saul, han omger sig inte med profeter. Ibland dyker Samuel upp och säger saker. Men Saul klarar sig bra utan Samuel. Och tycker väl kanske till och med ibland att Samuel bara ställt i trassel för honom. Och Saul regerar inte profetiskt. Och till sist så kommer då den här situationen då Gud utmanar Saul. 15:e kapitlet. Men Samuel sade till Saul, det var mig Herren sänd att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Så säger Herren Sebaot, jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel när han la sig i vägen för honom, när han drog upp ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och till spill och ge dem med allt vad de har. Och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Saul han går iväg. Och som det står i sjunde versen. Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur som ligger öster om Egypten. Och han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga. Och allt folket till spillo gav han, och han slog dem med svärd. Men Saul och folket skonade Agag, likaså det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt allt som var av värde. Sådant ville de inte till spillo ge. All boskap däremot som var dålig och mager till spillo gav de. Och det här är så typiskt för Sauls regemente. Att ja, så länge det passar så kan jag väl göra som Gud säger. Men ibland kan jag tänka själv också. Och de här korna och de här kreaturerna och fåren och getterna, vad det var. De var fina, präktiga grejer. Varför skulle vi göra så med dem? Man har väl lite förstånd själv också. Och plötsligt så gör alltså Saul i självsvåld någonting som strider mot det Gud genom profeterna har sagt till honom. Och så här har det varit i hela Sauls regiment. Det här var inte första gången på något vis. Utan så här har det varit många gånger förr. I hans sätt att regera. Då kom Herrens ord till Samuel. Han sade: jag ångrar att jag har gjort Saul till kung. Ty han har vänt sig bort ifrån mig och inte verkställt mina befallningar. Detta gick Samuel hårt till sinnes och han ropade till Herren hela den natten. Och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Nu kommer Samuel till Saul på samma sätt som Natan kom till David. Vi ska ta en kort paus och så ska vi läsa och jämföra hur det gick.